I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lyssnar på Karriärpodden, en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Jag heter Eva Ekedal. Varmt välkommen till avsnitt 163. Den här gången har det blivit dags för Helene Svahn att ta plats framför poddmicken. I fjol utsågs Helene till vd för den svenska verkstadsindustrikoncernen Haldex. Det börsnoterade företaget som utvecklar innovativa lösningar för att förbättra säkerhet, dynamik och hållbarhet för tunga fordon. I det här avsnittet berättar Helene om för- och nackdelarna med att vara en kvinnlig vd i en bransch som fortfarande är klart mansdominerad och hur hon ser på sin roll som chef och hur hon har utvecklat ledarstilen. Helene är dessutom professor i nanobioteknologi vid KTH och har alltså gedigen erfarenhet både från akademin och näringslivet. Två världar som hon har lärt sig att kombinera. Det här frågar jag givetvis Helene mer om i det här avsnittet av Karriärpodden. Och dessutom så tar jag reda på hur i all sin dag det kom sig att hon tackade nej till ett erbjudande från Harvard. Och hur det kändes att ta emot det där innovationspriset av MIT. Och hur hon tror att nanoteknologi kommer att forma vår framtid. Jag är också stolt över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 163 med min gäst Helene Svahn. Helene Svahn, välkommen till Karriärpodden.
Ja, tusen tack.
Det känns så bra att ha dig i stolen och av flera olika anledningar. Men framförallt så är det ju så att du representerar en bransch som jag tycker att vi verkligen ska få in fler kvinnor i. Så det känns ju jätteroligt att ha dig här då som vd för Haldex. Och då är det ju så att vi behöver ju få reda på hur du kom dit. Och hur dina tankar gick redan från början. Kommer du ihåg?
Ja, jag kommer ihåg. Jag är ju född och uppvuxen i Hudiksvall i min familj med mamma och pappa och en storebror. Så att jag är ju då lilla syster.
Mm.
Jag vet att du har många stora systrar.
Ja,
här.
Men jag har några busiga små systrar också.
Mm.
Men jag är så själv den också.
Ja, så att det funkar ju bra med att vara lilla syster också.
Ja, det gör ju faktiskt det.
Och min familj driver ett familjeföretag. Så att det är en bilverkstad som grundades av min farfar 1939. Mm. Och som drivs vidare nu av min bror då. Så jag har ju haft det här med företagsamhet och teknik och kundfokus i mig sedan jag var liten.
Mm. För då hängde du i verkstaden och med bilarna? Och...
Kanske inte så jättemycket. Jag hängde ju mest i stallet för jag hade ju en egen häst. Så att,
Hästar kan vi bocka av då?
Ja, det kan vi också bocka av. Mm. Främst just den här filosofin och andan att kunden är i fokus och jag kommer ihåg som när det ringde att man sa, kom ihåg ifall det är en kund liksom, och svara ordentligt. Och där, för i en
skulle
liten,
man skärpa till sig lite.
Ja, och i en liten stad också så är det ju väldigt viktigt att ha fokus på kunderna. Och jag tror också att jag fick med mig mitt teknikintresse. Även om inte jag hängde jättemycket i verkstaden så snackades det ju mycket teknik hemma.
Vad drömde du om då när du var liten? Minns du att du skulle
göra? Absolut. Jag skulle bli veterinär.
Många flickors dröm är det ju.
Ja. Men sen så, någon gång lite, när jag blev lite äldre så insåg jag väl kanske att jag var ju ändå mer intresserad av bioteknik och matematik och... Och då blev det naturligt att välja civilingenjör.
Så att, var det så att man var akademiker i din familj? Eller?
Nej.
Så du var den första som gav dig på det?
Ja, men för mig det blev liksom naturligt. För jag gled ju genom skolan. Och sen så blev det väldigt naturligt med civilingenjör. Och så hade Uppsala startat ett nytt program inom molekylär bioteknik. Och det var ju liksom som hand i handsken för mig. Så att jag kom in där som, jag tror vi var kull 3. 40-50 personer från hela Sverige. Men det var väl första gången som jag kände liksom att det också blev liksom lite utmaningar med studierna. Och
väldigt... Kom fler begåvade människor.
Ja, på samma det var yta. Extremt stimulerande den där tiden.
Så då pluggade du och tänkte att vad skulle det bli då var det?
Nej, men då blev jag ju liksom väldigt intresserad av forskning. Och efter 3 år på universitetet så var det många som tog ett uppehåll och åkte utomlands och pluggade. Men jag kände att jag ville inte plugga utan jag ville liksom testa och forska. Så jag åkte till Schweiz, till Zürich och forskade 1 år.
På det berömda?
ETH. Men absolut, alltså som student. Men jag var liksom beredd på att göra hundgörat bara för att liksom få testa på. Men det blev en fantastisk upplevelse.
Vad är det som är själva grejen, det här med forskning?
Nej, men för mig är det liksom att utforska det okända och liksom se var går gränsen.
Hur ska man vara för att vara en bra forskare?
Jag tror man ska vara väldigt nyfiken och väldigt driven. Det är ofta man stöter ju på väldigt mycket motstånd och experiment som inte går som du har tänkt dig. Och då gäller det liksom att hitta nya vägar. För det finns liksom ingen manual.
Hur man ska göra det. Man måste våga prova också.
Ja, för det är ju det. Du ska ju ta dig till nästa nivå. Liksom, och hitta något eller upptäcka något eller förstå något som ingen har gjort förut.
Minns du någon sån här framgång i forskningen som du själv upplevde där?
Ja,
jag kommer säkert inte förstå vad det handlar om. Men.
Nej, men jag var väldigt tidig med att kombinera bioteknik med mikroteknik. Med mikrochip.
Okej.
Så mikrochip för de flesta människorna är ju ett chip med elektronik på. Men under min doktorandtid så började vi kombinera att ha vätskor på de här chippen istället och börja analysera DNA. Och det var ju vi väldigt tidiga med då.
Okej.
Så det var ju en aha-upplevelse verkligen.
Men måste man inte vara så här väldigt tålmodig också, tänker jag. Jo. Jag som är lite så här ettrig och vill att det ska hända saker hela tiden. Skulle jag klara av att vara forskare?
Jo, men det tror jag. För att man, liksom, man hittar alltid nytt att sätta tänderna i.
Okej.
Men man måste ju vara tålmodig också.
Ja, det låter som en liten kombo där. Jag har ju haft årets cancerforskare här tidigare faktiskt. Så att jag har faktiskt haft några forskare här.
Ja.
Och även Elina Berglund som har uppfunnit Natural Cycles.
Ja, just
det. Hon var ju också i det skrået först. Men annars så är det ju faktiskt inte så vanligt att man åtminstone att man börjar den karriären och sen byter, vilket hände för dig. Men vi ska följa med här. Då var du där i Schweiz då.
Ja, det var jag. Och sen åkte jag tillbaka till Sverige och avslutade mina civilingenjörsstudier. Men sen var det ju väldigt självklart för mig att börja doktorera. Så då började jag på KTH. Och då, det var en slump. Jag såg en annons att de sökte doktorander inom nanokemi.
Okej, och vad är nu detta?
Nej, och jag visste inte vad det var heller. Och jag sa, men det lät ju väldigt spännande. Men då var det just den här kombinationen av mikrochip och bioteknik och kemi.
Mm.
Så, och det var ju otroligt spännande. Men sen när jag hade disputerat, även om jag hade mina mest fantastiska år som doktorand, så var jag ändå väldigt nyfiken på att gå ut i näringslivet då. Jag hade ju ett erbjudande från Harvard att göra en postdoc.
Okay.
Som jag till mångas förskräckelse tackade nej till.
Mm, vilken grej.
Men jag kände inte för det då.
Nej, vad var det som lockade med näringslivet då?
Nej, men egentligen så visste ju inte jag riktigt vad som fanns där. Så att jag var väldigt sugen på det. Jag kan egentligen inte riktigt förklara varför, men jag ville prova.
Vad är vi på för år nu ungefär?
Nu är vi på 2000 ungefär.
Okay.
Mm. Men då i alla fall så började jag jobba på Xilinx Microsystems, som då utvecklade och producerade mikrochip, men främst till IT. Och då ville de också börja fokusera på mikrochip för medicinsk teknik och bioteknik.
Mm, så då var du som klippt och skuren där,
ja,
förstås.
Jag hade ju liksom alla kontakter och en enorm kunskap om det området.
Mm.
Så det var ju fantastiskt att få vara med och starta upp den grenen på Xilinx.
Mm. Är det ett stort bolag eller?
Nej, jag var nummer 15 in.
Okej. Okay.
Mm. Men det var en väldigt spännande tillväxtresa, och i ett litet bolag så får man ju lära sig allt. Alltså man är lite med om allt.
Mm.
Och det får man ju också vara beredd på i ett litet bolag, att det är många saker som...
Det är precis som hemma i verkstaden.
Ja, ja men precis. Men jag hade en fot kvar på KTH och handledde några studenter. Så att jag hade en fot kvar i akademin.
Kunde inte riktigt släppa där?
Nej, det kunde jag inte. För jag hade ju liksom ett brinnande intresse för det. Men sen efter några år så blev jag intresserad ändå av att, liksom, ja, men, att starta min egen forskargrupp. Och jag sökte några anslag och fick ett ganska stort anslag från Alice och Wallenberg stiftelsen.
Då hoppar du tillbaka till,
ja,
helt och hållet.
Jag, ja. Och då, ja, då skulle jag starta min egen forskargrupp. Och det här är ungefär 2005.
Mm.
Från scratch då.
Men då hade det hänt lite spännande grejer innan det. Du hade vunnit något pris också.
Ja.
Har jag hört talas om.
Mm. Jo, men det var ju absolut en möjliggörare för mig att göra då, den här swappen mot akademin.
Ja.
För jag vann ett pris på MIT.
Oh. Berätta, vad är det för pris?
Varje år så utser de 100 personer i världen som de tror kommer att vara med och förändra världen. Jag tycker det är en liten jobbig beskrivning. Men
jag bara, vilken grej. Och du var en av dem där.
Ja, så att ett år, jag tror det var 2003, så var jag en av dem.
Det är helt otroligt.
Ja,
hur mycket har det här betytt för dig då i din karriär, tror du?
Jag tror att det har betytt ganska mycket, för att... jag fick väldigt mycket publicitet och ett innovationspris från MIT väger ganska tungt.
Mm.
Plus att det har varit ett fantastiskt nätverk, för att det här priset det delas ut varje år. Och om man behöver kontakta någon som är med i det här nätverket, så är dörren alltid öppen.
Mm. Otroligt. Det måste ju också, jag menar, nu låter det ju som du hade ju bra självförtroende där, men det där måste ju ha stärkt ytterligare, tänker jag.
Jo, absolut. Och alltså, det var enormt inspirerande att få komma dit och träffa alla andra. Och...
Ja, men det är sådana där, jag menar, priser i all ära, liksom, men när det verkligen kan leda en framåt och liksom stärka.
Ja, och så just att det här blev ju också ett nätverk.
Mm.
Och det är ju enormt stort nu. Så att,
ja.
Nej, men så det har absolut gynnat mig. Det har det.
Och det kanske också var vägledande för forskningen som du sen fick anslag till då också.
Ja,
och
jag tror anledningen att jag fick priset var just att den här kombinationen av att vi började göra bioteknik på mikrochip och kunde analysera DNA i väldigt, väldigt små volymer, väldigt känsligt.
Vad är du liksom i labbet här nu själv också?
Mm, ja, absolut.
Mm. Som forskningsledare, är man det liksom?
Ja, man kan ju inte låta bli, för det är ju ändå det roligaste. Men som forskningsledare så handlar ju också väldigt mycket om att söka pengar och handleda studenter. undervisa. Men
det är mycket ledarskap också.
Ja, det är det. Mm. Och den här bilden av forskare, att man sitter ensam på ett rum instängd, den är så fel. Mm. Så att vara
jättemycket människor liksom är i det hela.
Ja, och att leda en forskargrupp idag, det är ju som att driva ett litet företag. Mm. Så du måste se till att du får anslag, du ska ha bra personer, du ska ha bra idéer, visioner, och du ska presentera det du kommer fram till. Och
hur gick det med den här forskningen då som ni gjorde?
Jo, men det har gått jättebra. Vi har tagit ett antal patent, och så att det var väldigt spännande.
Vad hände med dig själv under den här perioden?
Jo, men under den här perioden så startade vi familj och två små barn. Så det var ju också väldigt utmanande att liksom få ihop livet och balansen. Men sen så utvecklades jag väldigt mycket som ledare, inbillar jag mig.
Mm.
För det var väl egentligen första gången som jag började liksom leda en grupp.
Mm.
Det var under tiden på KTH. Ah.
Och sen händer det ytterligare grejer då. Du har ju verkligen haft en spännande sådär mellan akademin och näringslivet. Saxat lite då och då kan man säga.
Ja, nej, men så att efter 10 år ungefär, 2015, då började väl jag känna lite grann att jag var lite sugen på att gå ut i näringslivet igen. Så att då började jag liksom fundera på vart det fanns någon spännande utmaning.
Mm. Var det något speciellt som liksom gjorde att den längtan fanns, tror du?
Men jag tror att jag hade kommit ganska långt med min grupp och min forskning. Det fanns absolut, jag kunde ju driva det liksom till ännu mer nästa nivå och sådär, men jag kände nog ändå att jag behövde någon ny utmaning liksom. Så då började jag på Permobil som forskning och innovationschef.
Och Permobil, det är ju alltså det man ser framför sig.
Ja, det är ju elektriska och även manuella rullstolar.
Mm.
Och då är det ju många som absolut inte ser kopplingen.
Nej,
där. Nej.
Det kändes lite långt ifrån.
Ja,
då,
men fast för mig var den är solklar.
Ja, berätta.
Nej, men för att på Permobil så hade fokus varit väldigt mycket att utveckla rullstolar för att hjälpa att ta personen från A till B. Men ofta så de användarna har ju också andra utmaningar. Så att vi ville då ta en lite mer holistisk bild. Till exempel då att det är väldigt vanligt om man sitter i rullstol att man har problem med trycksår.
Mm.
Och då kan man ju börja tänka att om man har smarta material i dynorna så kan man ju då börja mäta och kanske då också ge signaler till användaren att nu måste du göra en tryckavlastning för att minska risken att ett trycksår uppkommer.
Mm.
Så att liksom att föra in mer smart teknologi och artificiell intelligens för att hjälpa användarna ytterligare.
Och det hade de inte riktigt gjort så mycket innan?
Nej,
eller?
Fokus hade varit väldigt mycket på mobilitet, att liksom ta användaren från A till B. Men nu så blev det mer ett holistiskt angreppssätt.
Mm.
Och det var väldigt, väldigt spännande.
Mm. Vad var det som var annorlunda i den här rollen nu då?
Nej, men jag tror också delvis vad jag kände att i näringslivet så är man ju lite närmare, eller mycket närmare slutkund.
Mm.
I akademin så är det ju ändå liksom lite längre ifrån, även om liksom forskningsresultat kan bli patent och som sen kan komma ut och göra nytta, så är liksom cykeln ändå längre.
Mm.
Här kommer man, i näringslivet kommer det ju mycket närmare. Det går liksom snabbare till att du får ut dina idéer till.
Så du såg det verkligen hända här liksom? Det ni uppfann, det var någonting som också gjorde nytta? Och
ja, precis. Och också en kortare tid innan man kunde se det. Och så att sen i augusti i år, då, eller i fjol, 2019, så är jag vd för Haldex.
Ja, hur hamnar du där nu då?
Ja, men det började egentligen med att jag var medlem i styrelsen och även ansvarig för den tekniska kommittén. Så att jag var ju med där och gjorde ett arbete för att egentligen se vad vi hade för teknik för framtiden.
Mm.
Och det var ju liksom fantastiskt hur mycket innovationer och potential som fanns. För inom transportindustrin så pågår det ju väldigt stora förändringar just nu.
Mm.
Du har självkörande fordon och elektrifiering och ja, det är ju enorma.
Verkligen, superhäftiga grejer som händer där.
Så att få vara med om det är ju liksom kanske något man inte får vara med om så många gånger i sin karriär.
Nej.
Så det var ju fantastiskt.
Så du tyckte det var kul att jobba med det från styrelsens?
Ja, och att så Hallex är ett bolag som har funnits i över 100 år och har en väldigt stark track record på innovationer och att se att det också liksom, att man var redo för framtiden.
Mm.
Det var ju fantastiskt.
Så då fick du frågan där?
Ja, så att jag fick frågan för att de såg att jag hade en potential, framförallt styrelseordförande, att då gå in som vd. Och,
vad tänkte du då?
Ja, jag tänkte att så jättespännande och stor utmaning. Men jag kände ändå liksom en trygghet i att jag visste vilken resa man stod inför. Att det handlar väldigt mycket om innovationer och att driva dem vidare till produkter. Så att på något sätt kände jag väl någon trygghet i det. Så att,
ja, du hade ju liksom börjat ändå. Det var ju inte direkt ifrån KTH liksom.
Utan, nej.
Så blev det.
Ja.
Det låter som en plättlätt grej. Var det också?
Nej, det är inget är väl plättlätt. Utan det är ju fullt av utmaningar.
Ja.
Dels att liksom, vi måste effektivisera vår kärnverksamhet för att få möjlighet, få kapitalet att investera i de här nya teknologierna.
Mm.
För det där är ju en utmaning för att man vet ju inte riktigt när elektrifieringen kommer att slå in till fullo.
Nej.
Men när den gör det, då gäller det att vara beredd.
Mm. Och ha rustat sig för det.
Och det är ju väldigt svårt att veta det. Det är ju frågor som jag diskuterar med Volvos vd eller Daimlers vd. Och att liksom, det är ju faktiskt ingen som vet.
Nej.
Alla vet att det kommer att ske, men när? Och det är ju en utmaning för oss.
Hur mycket nytta har du av att du har den bakgrund du har, tänker jag? Forskning och utveckling liksom.
Men jag tycker att jag har en väldigt stor nytta av det. Dels så ger det ju en tyngd i de här diskussionerna.
Mm.
Men sen också nätverket.
Och jag tänker också själva synsättet på det som vi pratar om så mycket nu. Mm. Liksom, att alla måste vara innovativa, liksom, men kanske inte har det med sig från allra första början som du verkar ha.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är ett jättestort bolag. 19 länder har jag läst mig till.
Ja.
Hur många anställda är det?
Vi är cirka 2300 personer.
Mm.
Och omsätter ungefär 5 miljarder.
Det har du på ditt ansvar.
Ja.
Gud vad härligt. Och med säte i Sverige är det, va?
Ja, huvudkontor i Landskrona.
Och förstås en hel del saker som har hänt bara den här tiden sedan du tillträdde. Men jag tänkte att vi ska forska lite till i... Forska, det var ju bra att jag sa det, va? Nej, men forska lite till i din spännande karriärväg. Och du vet ju att jag brukar prata om toppar och dalar.
Ja.
Så att, nu kommer vi till det. När är det det har varit de här... Vi börjar med höjdpunkterna, va?
Ja.
Ja. När har det varit som allra bäst för dig, tycker du?
Men det som är allra bäst, det är när man leder personer och att man ser att de gör framsteg eller lyckas. Det kan vara både stora och små saker, men just att se personerna i sitt team utvecklas och gå vidare.
Det är så.
Ja,
mm.
Jo, men det är verkligen...
Mm. Är det något du har i dig från början, eller har det växt fram?
Ja, det kanske har växt fram, men just att jag kan verkligen känna mig så nöjd när någon som antingen är eller har varit under mitt ledarskap liksom gör något kliv framåt.
Mm.
Det känns väldigt, väldigt gott i själen.
Mm. Mm. Det är väl sånt som signalerar gott ledarskap också. Men du, ja, och har det funnits vägskäl också, tänker jag, som har varit viktiga för dig, tror du?
Jo, men det har ju varit de här vägskälen att tacka nej till en postdoc på Harvard. Mm. Kliva ut från en ganska stor forskningsgrupp och professor på KTH. Att liksom kliva ut och börja i näringslivet. Det har ju varit väldigt stora vägskäl och det har ju inte alls varit säkert att det skulle gå bra.
Nej.
Men jag har ändå liksom känt, jag har ju alltid gjort det jag har känt för att jag vill göra. Oavsett liksom om det är utifrån har sett liksom att det kanske var det smartaste valet för min karriär. Men jag har inte tänkt så, utan
nej,
jag måste göra det jag känner för.
Vi brukar ju ofta prata om det här med sponsorer.
Mm.
Har du haft många som har liksom...
Ja, det har jag. Så att jag tycker det är väldigt viktigt att ha mentorer, men det är ännu viktigare att ha sponsorer som föreslår ditt namn eller som går i bräschen för dig. Liksom.
Mm.
Det är enormt viktigt.
Mm. Ja, men det känns som oavsett var man är någonstans i karriären. Jag brukar tycka att det är extra viktigt de där första stegen man tar också. Att man får den här liksom råg i ryggen. Att de trodde på mig.
Ja. Och jag försöker vara väldigt noga med det nu. Att göra det med dem jag känner för. Liksom.
Att vara att promota. Sponsor.
Ja. Mm. För det är väldigt viktigt.
När har det varit som allra tuffast för dig då?
Ja, men det tuffaste det var nog när jag var relativt ung och utsattes för ganska hårda sexuella trakasserier.
Mm.
Och det hände i USA och det är inte alls någon i min närhet här nu som... Men
kan du berätta vad det var?
Ja, men det var ju liksom extremt tveksamma förslag. Och väldigt direkta hot att den här personen kunde verkligen stoppa min karriär och sätta käppar i hjulen.
Om du inte, vadå? Så.
Ja, precis.
Oh my god.
Ja, och jag kommer verkligen ihåg det. Jag blev så enormt arg och kränkt. Och liksom min var absolut aldrig någonsin. Men jag blev ju ändå liksom fundersam över att hur mycket kommer det att påverka och hur mycket kommer det verkligen att stoppa min karriär?
Mm. Var det i den akademiska världen eller?
Ja, det var den akademiska världen. Men då kände väl jag lite att då får jag väl göra något annat då. För att det här, jag går liksom inte med på det här. Det finns inte i min värld.
Nej.
Men det var ju liksom, det orsakade ju väldigt mycket liksom. Jag blev väldigt arg och kränkt.
Ja, så mycket. Man tappar lite tron på människor tycker jag när man gör såna här grejer.
Och så just att försöka förstå, ska jag sluta på en gång nu liksom, och göra något annat? Eller hur mycket kommer det att påverka? Så att det tog ganska mycket energi.
Men vad gjorde du då?
Nej, men jag körde på.
Alltså i själva stunden, minns du det?
Ja, men jag tror faktiskt att jag kommer ihåg, jag tog alla mina grejer och åkte hem. Det här var ju USA. Så,
Så du åkte hem till Sverige också?
Ja.
Eller?
Jag var fortfarande jättearg när jag kom hem. Liksom. Ska det behöva vara så här? Liksom? Jag går inte med på det. Men sen så, liksom, så lugnade jag väl ner mig och så körde jag på. Och så tänkte jag, jag får se liksom, vad det blir av det här.
Men du, jämställdhet och att vara kvinna i en mansdominerad värld.
Mm.
Hur är din liksom upplevelse av det här för övrigt?
Men jag tycker faktiskt att man kan ha fördelar av det också. Jag har faktiskt upplevt att jag har haft fördelar också.
Mm.
Men lite så att på konferenser till exempel, att om man gör ett väldigt bra intryck så kommer de kanske ihåg dig bättre.
Mm.
Men då gäller det ju också att man gör en väldigt bra presentation. För annars kan det ju också bli tvärtom, liksom att de kommer ihåg en för att man inte alls gav något bra intryck.
Upplever du att du har blivit liksom det som alla nu pratar väldigt mycket om, att vi blir hårdare granskade och sådär?
Ja, och men dels så har jag också tagit på mig själv liksom att vara så extremt förberedd, att det ska vara så extremt perfekt. Och liksom, för att jag är liksom livrädd för att ja, man vet att man blir granskad och sen att man dessutom var tjej då.
Mm.
Så att det har väl jag haft liksom, lagt onödigt mycket tid på.
Mm. Har du blivit bättre på det där nu då? Eller?
Ja, absolut. Jag försöker inte, det ska inte vara så perfekt jämt.
Nej. Du jobbar på det.
Nej, men som liten också, jag var ju typiskt duktig flicka.
Mm.
Och jag försöker verkligen liksom, inte vara det.
Mm. Hur går det med dina egna barn då? Hur tänker du där?
Nej, men jag försöker faktiskt väldigt aktivt, framförallt med min dotter då.
För du har ju en ja. Son och en dotter.
Ja. Att inte liksom promota det beteendet.
Det är bra att rannsaka sig själv. Jag tror vi behöver göra det allihopa. Att man, så här, hur man pratar med dem.
Mm. Jo, men jag tror att det är viktigt då, att man lägger energi på rätt saker. Och framförallt att man hittar liksom vad man är bra på eller vad man vill göra. Mm. Att liksom, du måste hitta dig själv.
Men kommer du ihåg själv, om vi backar klockan igen här till när du var liten, vad blev du liksom promotad för? Du beskrev ju som så här, duktig, extremt duktig i skolan och så. Var det någonting som också du blev bekräftad för hemma?
Ja, absolut. Men det var inte det. Det var inget fokus. Nej. Så. Det var det inte.
Nej. För man kan fundera på, vad är det som har präglat dig mest, tror du?
Men det som har präglat mig, det är väl att jag har en väldigt trygg uppväxt och väldigt liksom, otroligt stark support hemifrån. Och även att liksom, på något sätt ett medskick att man kan klara det man vill. Mm. Och liksom, du klarar det här. Och
vad säger de om dig nu, liksom, börsbolags-vd? Och
ja, nej men jag tror liksom att de ändå såg när jag var liten. Även om de inte riktigt visste vart jag skulle ta vägen, så tror jag att de ändå såg att jag hade väldigt mycket ambition och extremt envis. Och, så jag tror nog att de på något sätt insåg att jag skulle liksom ta mig fram någonstans, men inte riktigt veta var. Och så den här extrema hungern på liksom, ny kunskap och nya infallsvinklar. Och jag tror till och med att de slutade ge mig så mycket böcker i julklapp, för att då tog jag mina böcker och liksom försvann.
Så de fick nästan hejda din liksom vetgirighet?
Ja, jag liksom, du vet, jag gjorde ju slut på alla böcker, alla papper, allting.
Ja. Så att, ja. Kan du se det här nu i dina egna barn? Att de har fått med sig gener från dig kring det här?
Jo, det har de säkert en del.
Det är spännande det här. Och liksom, det vet ju du som har lyssnat, vet jag, en hel del på Karriärpodden. Att vi ofta, helt plötsligt i samtalet så kommer man på, men gud, det där är ju så här självklart att man hittar nycklar liksom till varför håller jag på med det jag gör. Att det är så tydligt när man börjar tänka på sig själv som liten.
Ja.
Om man skulle fråga någon av dina lärare eller någon annan som såg dig som liten, skulle de bli förvånade över det, att du gör det du gör idag, tror du?
Nej, jag tror faktiskt att de inte skulle vara så förvånade, för att jag tror det var tydligt att jag var väldigt teknikintresserad och att jag hade liksom ambitioner och att jag var ganska liksom modig att ta mig an utmaningar. Så att jag tror kanske inte det.
Nej. Finns det stunder när du har tyckt att det har varit mindre kul?
Ja, men absolut. Det är ju liksom, det är dagligen som man ställs inför utmaningar. Det kan ju som stora och små. Och som, hur ska jag lösa det här? Och,
ja.
Så att det är inte, allt är ju inte liksom på topp. Och,
en dans på rosor hela
nej,
vägen.
Nej, det är det ju absolut. Och jag har ju jobbat extremt hårt. Liksom.
Ja, det är så.
Jo, men så är det ju.
Jag läste någonstans att det var mycket under en period för dig. När du hade många uppdrag och KTH-professuren.
Ja, och små barn samtidigt. Så att,
hur hanterar du det då?
Nej, men det som är viktigt, och jag tror också att jag har lätt att liksom dras in för mycket i jobbet. Det är ju verkligen att se till att man har den här balansen, att se till liksom att familjen är ju fantastisk. För den får ju en direkt att liksom koppla av. Men även jag tar många löparturer i skogen.
Ja, det är där du kopplar av.
Ja. Nej, för dels får jag ju frisk luft, och så får jag motion, och så får jag väldigt mycket tankar då. Så ofta när jag kommer tillbaka från löparturen, då går jag direkt och skriver ner liksom några punkter som jag kanske har kommit fram till, eller jag måste ju göra det här, eller att jag inte har tänkt,
men
på det
här. Men det är så otroligt med perspektiven, liksom, att man får det när man inte sitter där vid skrivbordet eller liksom är på jobbet, utan oftast så är det ju som bäst när man inte är där.
Ja, jo, men, och så är det verkligen för mig också.
Det är då idéerna kommer och även...
Ja, man reflekterar väl lite, man zoomar ut lite.
Ja, verkligen. Du, jag tänkte att vi skulle ge oss in i ledarskapsområdet.
Ja.
Är det så att man kan sätta liksom ett epitet på ditt ledarskap?
Ja, det tror jag att man kan, för att... Jag leder väldigt mycket genom liksom delegera ansvar. Så att de som är närmast mig, liksom, det måste vara personer som jag litar på till 200%. Och som jag såklart supportar. Men jag förväntar mig att de liksom ska driva sina saker och göra sitt jobb till det yttersta.
Och gör de det då också?
Ja, men det gör de. De är ju fantastiska. Nej, men för mig, jag måste ha mina närmaste. Det måste vara liksom personer som jag liksom brinner för och tror på.
Men det där är ju fascinerande, för när man litar på människor, alltså, så växer de ju också.
Ja, jo, men absolut. Och jag är liksom inte alls kontrollerande, utan jag vill verkligen att ge ansvar och frihet. Och sen såklart hur mycket support som helst vid behov.
Har du haft ledare som har varit förebilder för dig, liksom, som du har tagit rygg på? Eller har du hittat din egen stil helt och hållet?
Jag har säkert tagit intryck från väldigt många. Men jag har ju liksom inte någon så här specifik som jag kan peka ut.
Nej.
Men framförallt i min nuvarande roll, så det fungerar ju inte att jag ska vara expert på legal eller HR eller finance, utan jag måste ju ha top-notch personer där.
Verkligen, man kan ju inte vara överallt. Nej. När man är på den nivån du är. Nu ska vi komma till min nya samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige som jag har inlett. Det passar ju jättebra, det är fordonsindustrin helt och hållet här idag. Och de är ju väldigt duktiga på att driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Så nu har ju jag börjat ställa frågor till mina gäster som handlar om det här. Och det är då de som skickar den här frågan till dig. Och det är, egentligen så är det så här att jag skulle vilja be dig, så här, vad är ett inkluderande ledarskap för dig?
Men för mig, det första som jag tänker på det är att man inkluderar personer baserat på, oavsett vad man har för bakgrund eller vad man har för utbildning, och titta mer på potential och på, ja, just att man ger personer en chans att få vara med och bidra, oavsett om man kommer från en annan struktur eller en annan bakgrund. Så att det är väl det som först kommer till mig, och kanske också lite som jag har känt att man får den här möjligheten att bryta mönster. Att bara för att du till exempel då är akademiker, att man då är helt utesluten att bli en ledare inom näringslivet.
Mm.
Men att man snarare tittar på potential.
Just det, som de har sett i dig då, bland annat.
Ja, bland annat.
Ja. För att vi, det är ju så lätt så här när man pratar om, vi brukar ju prata om det moderna ledarskapet också här, som ju är säkert en del inkluderande i det. Men om du skulle beskriva en konkret liksom action på det här, nu sätter jag dig lite på men kan du liksom, hur gör du konkret för att vara en inkluderande ledare?
Det är faktiskt, jag har ju nu väldigt haft en ganska intensiv period med rekryteringar, och då är jag extremt noga med att det ska vara inkluderande. Det går inte att komma med kandidater av en viss sort bara. Nej. Och jag vill att vi ska tänka utanför boxen.
Vad bra!
Ja, och då är det ju några rekryteringsfirmor som direkt går bort. Som jag känner att det går inte.
Som inte har det i sig liksom.
Nej, utan man måste förstå liksom det framtida ledarskapet och det inkluderande.
Så att det blir också en mångfald i de som ni tar in.
Mm. Ja. Och där har man ju en extremt viktig roll i en ledande position, att man ställer de kraven.
Mm. Och att man menar det på riktigt, liksom, att man lever det här. Det tror jag är en grej som jag tycker att jag hör ifrån många som har varit med här. Och jag tänker på Helene Barnekow, när hon pratar på scenen också om det här, så är det ju verkligen, hon har ju liksom lyckats extremt bra att få in mer kvinnor i de organisationerna. Mm. Som hon har jobbat över hela liksom, i världen. Och det tror jag handlar väldigt mycket om. Att hon liksom gör det också.
Mm.
Det är inte bara liksom snack. Utan...
Nej, man måste ställa de kraven.
Så viktigt. Och det är väl därför det oftast också brukar bli. När det är kvinnor på toppen så brukar man kunna se det.
Mm.
Hur har ni det då?
Jo, men på Hallex så vi är 25% kvinnor. Och ungefär också 25% kvinnor på ledande positioner. Och jag vill ju verkligen stärka dem och även attrahera ännu mer kvinnor. Så jag startade faktiskt ett litet nätverk nu på Haldex. Det var nästan det första jag gjorde sedan jag kom tillbaka här 2020. Så att vi har ett kvinnligt nätverk på Haldex nu, just för att skapa den här känslan av att
vi är, vi stöttar varandra och så.
Ja, och sen också kunna attrahera flera.
Vad bra, för det fanns inte tidigare.
Nej.
Nej.
Men sen tror jag också att vi upplever att det kommer fler kvinnor också. Att de kan tänka sig att jobba med kvinnliga chefer.
Ja, kommer det en så är det lättare att
kontrollera. Kommer det fler. Mm.
Det låter ju så enkelt det där, vilket det ju inte är för alla. Och framförallt inte inom alltså, er industri. Och så, det är ju historiskt sett så... Så är det ju verkligen.
Ja. Nej, men det är ju lätt att skylla på att det finns få kvinnor att välja mellan. Men det är ju inte så att de inte finns.
Nej. Och om du drar parallellen nu till den akademiska världen. Du som verkligen kan jämföra så här. Vart är det värsta och vad är det bästa?
Nej, jag tror att man står inför liknande utmaningar. Men en sak som jag tycker i USA så är det mer vanligt att... professorer har ett uppdrag i industrin.
Mm.
Och att man meriteras av att ha det. I Sverige så har vi inte riktigt den synen. Och jag såg någon ledare i Dagens Industri för någon dag sedan också, att vi måste bli bättre på att meritera att man faktiskt har uppdrag i båda sfärerna.
För det är inte riktigt så här.
Nej, det är inte riktigt så.
Det är vattentäta skott nästan. Så det är inte så många som har gjort den här vandringen som du har
Nej.
Gjort. Liksom.
Och att, att det finns mycket att bidra med ja. Från båda håll. Och att man liksom kan stärka varandra framåt.
Vad tror du är de viktigaste faktorerna då för att vi ska bli fler kvinnor i båda de här skråna som du har verkat? För det är ju verkligen så att det, du har inte jättemånga kompisar.
Nej, men jag tror att det är viktigt med förebilder. Att man visar att det går och att man visar att man kan komma från olika bakgrunder och ta olika positioner. Men sen också att man som ledare är noga med att lyfta upp och hitta kvinnor också. Mm. Eftersom de tas oftast inte fram automatiskt. Så att man måste jobba väldigt aktivt och även se till att, ja, som ni gör, ha nätverk och stärka varandra.
Du, jag har ett till ämne som jag gärna vill grotta lite i, och det handlar om emotioner. Som jag brukar forska i. Vad är det som får dig riktigt att gå igång så där? Vad är det som får dig att bli riktigt engagerad i vardagen?
Ja, men det är många saker. Nej, men jag gillar ju verkligen utmaningar. Mm. Och jag vill inte någon person som är liksom maintenance, utan jag gillar att ta tag i saker och liksom verkligen se utveckling och gärna liksom ligga i frontlinjen, åstadkomma något som ingen annan har gjort.
Just det, att komma på det där som ingen annan har gjort.
Och till exempel på Haldex nu så har ju vi har bromslösningar för elektriska fordon som ingen av våra konkurrenter har.
Mm. Det känns coolt.
Det är bra. Och liksom och lyckas också sen att hela vägen få ut det.
Mm.
Det där går ju jag igång på.
När blir du riktigt arg då?
Ja, men jag blir ju, när det kommer kränkningar och orättvisor och sådär, så då blir jag ju väldigt arg.
Och ledsen?
Men då blir det ju många mil i spåret alltså.
Men när grät du senast?
Det kommer jag faktiskt inte ihåg.
Nej.
Inte så nyligen tror jag.
Och skrattade?
Ja, men det gör jag ju.
Det gör du.
Ja.
Har du gjort flera gånger hittills?
Ja, och sen också, det räcker ju att komma hem till familjen. Så det är ju väldigt, det är väldigt, väldigt positivt. Alltså, oavsett hur tuff dag man har haft när man kommer hem och får gossa in sig med barnen, så är det ju, då blir man ju återställd.
Finns det någonting som du är rädd för?
Ja, jag är väldigt rädd för ormar.
Okej.
Nej, men sen, jag är ju såklart...
Löparspåret då, det träffar man ju på lite grann.
Ja, det är väldigt jobbigt både mentalt och fysiskt för mig i löparspåret. Jag tittar efter ormar överallt.
Är det sant? Ja, men det är ju för sig en av de vanliga grejerna vi är skraja för.
Ja, precis. Nej, men det är väl... Sen är ju jag gillar ju inte att misslyckas.
Det kan också vara en framgångsfaktor.
Ja, men det får ju inte bli... Så att det sätter käppar i hjulen. Liksom, utan...
Men har du haft något misslyckande?
Inget stort misslyckande, men ja, absolut motgångar. Men kanske inget jättestort misslyckande.
Men när vi pratar om motgångar, vad är det du tänker på då först?
Nej, men det kan väl vara just motgångarna som man stöter på när det gäller etablerade strukturer eller jämställdhet och... Det är inte alltid så lätt att komma som ung kvinna och få liksom den här pondusen som man kanske mer automatiskt får.
Mm. Du kan känna det?
Ja.
Har du något knep?
Ja, det har jag. Nej, men jag ser liksom till att komma in med pondus och liksom inte ge dem lillfingret ens en gång, utan ganska snabbt... liksom sätta ner.
Så då kommer det här med din kunskap och din kompetens också väldigt rätt.
Ja, nej, men jag liksom mustrar upp det lite innan. Liksom, att, det här är faktiskt min arena. Liksom. Ja. Don't you try. Liksom.
Man får jobba med sig själv lite i det där, eller hur? Fast det är ju inte alltid som jag tänker att jag har själv hamnat i det där flera gånger när man sitter och alltså, blir lite överrumplad av situationen också, att man tänker att alla borde väl förstå att vi är lika mycket värda, och sen så är det inte riktigt så alla gånger. Men som sagt, mycket sitter ju i våra egna huvuden.
Mm. Nej, men sen har jag också med mig det lite grann från det som jag utsattes för när jag var yngre. Liksom att jag ändå gått stärkt ur det. Liksom. Mm. Att, ja, jag klarade liksom av det och jag kommer inte att tillåta att det händer igen. Liksom.
Nej. Så bra. Man blir ju stärkt av det som har varit lite krångligt och svårt. Så är det ju.
Mm.
Vi kommer liksom inte dit vi ska ha om vi inte får lite bumpar på vägen. Så.
Mm.
Men nu har ju du kommit dit du är nu. Och då så tänker jag att jag ska försätta dig i 20-25 års åldern igen. En liten stund. Och att du skulle få tänka så här, vad hade du mått bra av att få höra då? Om du ska nu börja tänka på dina råd som du ska skicka vidare. Liksom.
Mm. Men jag hade ju mått bra av att liksom andas lite mer.
Mm.
Ta det lite lugnare och vara kanske mer närvarande i nuet. Och njuta av liksom där och då. Och sen tror jag också att jag mått bra av att vara mindre självkritisk. Så liksom lite allmänt tagga ner lite.
Lite tagga ner.
Mm.
Lite snabbare helt enkelt.
Ja.
Ja. Okej.
Okay. Men jag tror att det där behöver jag höra idag också.
Ja, jag menar det. Det är bra, nu får du säga det här i podden också. Du, avslutningsvis Helene, så tänkte jag att eftersom jag har dig som har den här fantastiska bakgrunden och förmågan att kanske titta in i framtiden lite. Vad är det som kommer att hända nu då med allt spännande vi håller på med? Vad tror du om du får sia lite kring om 10 år? Hur åker vi runt i vanliga bilar då? Eller vad har hänt då?
Men vi kommer ju absolut att ha en mycket större grad av elektriska fordon. Och vi kommer att ha mycket mer effektiva och miljövänliga transporter. Sen när det gäller självkörande fordon, den är ju mer utmanande.
Mm.
För att tänka sig att en hel stad är blandad med fordon som har mänskliga förare och självkörande fordon, det är en enorm utmaning. Men däremot att vi har specifika områden där självkörande fordon
kör runt liksom.
Mm. Det tror jag absolut att vi kommer ha. Så att vi står
hur kommer vi att påverkas som människor då? Kanske man måste titta ännu längre in i framtiden.
Ja, nej men liksom man tittar ännu längre, för då tror jag att man tänker mer i form av liksom transport snarare än att man tänker att jag ska ta bilen.
Mm.
Att man mer ser flöden av hur man rör sig.
Och det här med nanoteknologin och vad vi liksom stoppar i oss och sådär. Vad tänker du där då? Kommer vi ha chip till allting liksom inopererade någonstans?
Nej, men det här med nanoteknologin då, så för min del då, så är kopplingen solklar. För i de här självkörande fordonen så sitter det ju enormt mycket sensorer.
Mm.
Det är ju det hela bygger på, att du har sensorer som kan läsa av. Så att de kommer ju att spela en enorm roll, viktig roll, för att det där ska kunna.
Så vad skulle det kunna betyda för mig? Då kan jag bara säga vart jag ska såklart och sådär. Men...
Ja, och hela liksom att bilen lyckas läsa av hela trafikläget, det bygger ju på att du har väldigt avancerade sensorer i bilen.
Mm.
Men sen så om du tänker mer andra typer av sensorer och andra branscher...
Som påverkar oss liksom inopererat typ.
Ja, nej men en tanke är ju liksom... Har man linser som man sätter in, där du har all information. Jag tror inte att du kommer att gå runt med en mobiltelefon och 18 passerkort.
Nej.
Så att,
det kommer vi inte ha.
Nej, det tror jag inte.
Gud, vad spännande.
Ja.
Det här skulle kunna fortsätta längre, det här samtalet,
ja,
känner jag.
Absolut.
Ja, men du, Helene, var jätteroligt att du har varit här och besökt Karriärpodden.
Ja, det har varit väldigt, väldigt spännande att vara här.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Helene Svahn. Jag tycker att det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Och om du inte redan gör det, så får du gärna prenumerera på Karriärpodden via din poddapp och rata den på iTunes och sprid gärna till en kompis. Det betyder så mycket för oss. Till sist vill jag också tacka vår nya samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige, som aktivt driver frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och du kommer att få höra mer om de här temana framöver, för vi har massa spännande grejer på gång. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal, vi hörs snart igen.